Och det känns som lite sådär once a lifetime att man träffar alla de här.
Det var jätteroligt idag. Frisbeegolf och simma.
Vi får släppa loss från alla såna krav att hela tiden höra och hela tiden vara med och hänga med och kämpa hela tiden.
Att jag brukar tycka om att byta ibland där med mina håranda kavarin och ibland med döva, vet du. Att man får stå precis allt och man behöver inte anstränga sig alls. Jag lever i två olika världar.
Du lyssnar på Mellan två världar. En dokumentär om att vara hörande döv och om ett teckenspråk som hotar gå förlorat. Jag heter Annika Sylvin Reuter. Den här berättelsen börjar hemma hos Elsa, 9 år.
Här är min väckarklocka. Den har en sladd som går en ända och som man sätter under kudden. När den ringer så vibrerar den här under min kudde så att jag vaknar. Det känns så där handen skakar när man håller i den, men det är liksom inte så konstigt när man har den där kudden, för det är en kudde mellan.
Elsa är döv och hör med hjälp av ett implantat. För det mesta bär hon ett hårband runt sitt huvud. Det håller implantatet på plats och täcker in sladden som går mellan öra och bakhuvudet så den inte syns eller trillar av. På natten och morgnarna brukar Elsa vara utan sitt band. Då hör hon ingenting. Det är morgon och Elsa äter frukost tillsammans med sina föräldrar Ninni och Mikael och lilla syster Klara. Elsa har ett myggbett som kliar och hennes pappa undrar om hon har tagit av salvan mot myggbett.
Salubrin.
Ja, så vill jag börja.
Det har du sagt.
Vi sätter den.
Okej.
På morgonen, alltså, när du inte har det där bandet på huvudet, så hur pratar ni då med varandra?
Du visar med händerna att du tecknar. Mamma och pappa tecknar. Och
jag tecknar.
Du tecknar och ibland pratar du lite. Och Klara pratar.
Mest.
Mest.
Hon kan en hel del och du förstår bättre.
Ja.
Hon förstår bättre.
När ni inte hör någonting så då läser ni våra läppar och tittar på vad vi tecknar. Så går det helt bra att föra en konversation med det.
Båda flickorna har implantat?
Ja. Man får opererat in en liten bit liksom i huvudet, magnet, och sen så får man dem efter en månad, så får man sen sina hörapparater och så, sen är det en magnet här fast i den här spolen. Ja. Och sen så det kommer, allt ljud kommer in i hörapparaten, sen far det genom den här slangen och sen så kommer det in i den här spolen. Och sen in i hjärnan och sen får man det och det går supersnabbt. Så jag hör inte liksom, jag hör ganska genast liksom. Det är inte så där att det tar länge att höra inte.
Men sen om du stänger av det så då måste man teckna till dig?
Ja.
Och komma fram och picka på det om man hör det.
Ja.
Det börjar på BB. Vanliga hörselscreeningen som de stoppar in en sån här grej i bebisarnas öra och så kollar de. I vanliga fall så går det helt bra, och det där, men att Elsa, för Elsas del så var provet misslyckat. Och så testade de flera gånger och sen så kallade de på den där experten i personalen. Att jag kan inte riktigt använda den här, det är nu säkert att det fungerar. Och så kallade de på en och en annan till. Och så fick de testa nu 50-11 gånger och så skulle de göra det på nytt nästa dag. Och det fungerar inte heller och då blev vi så slitig och funderande. Och sa att nej, det är nog antagligen bara fostra vatten i öronen eller någonting. Att nu,
eller fel på apparaten och det fanns något möjligt.
Dessutom så såg de att hon hör ju nog, för att man märker ju den. Hon följer ju så bra med. Men så slutade med att vi fick komma 2 veckor senare på prov på nytt. Och då var det samma rullians. Det fungerar fortfarande inte.
Man testar ju dem med kastrull och lock musiken och alla möjliga pianospel och tyckte ju nog att nu svängde hon ju efter och alla andra släktingar tyckte, jo men titta nu skrattar vi, nu svänger hon huvudet och så här. Och hon var så jätteuppmärksam med ögonen och så här, det är ju lätt att säga efteråt sen när man vet. Men det är ju så att klart hon kompenserade sen med sin syn det som hon inte hörde och så här, så hon märkte ju allting.
Efter 3 månader genomgick Elsa en noggrannare screening. Där framgick det hur dålig hennes hörsel var.
Hon sov djupt och så vred upp 70 decibel och tick, tick, tick. Och vred upp 80 decibel och tick, tick, tick. Upp till 100 decibel. Hon sov genom 105 decibel, tick, tick, tick. Det så då förstod vi ju nog att inte hör hon särskilt bra då. Det är hårdare än du kan skrika. Det är ju närmare sig så här saxofoner och flygplan, jetmotorer. Så att.
Elsa fick först hörapparater innan hon fick sina implantat. Med hjälp av hörapparaterna hörde hon lite, men inte tillräckligt för att lära sig tala och uppfatta prat.
Ja, hon hade ju inte hört någonting före de hörapparaterna, så att när de hörapparaterna var på full effekt så det tog en stund innan hjärnan så att säga lärde sig att lyssna efter det där ljudet. Jag kommer ihåg att jag tänkte ännu vid 2-3 veckor att det här funkar inte alls.
Men
att sen efter några månader så märkte vi att det funkar hur bra som helst.
Hon stannade upp vid visslingar till exempel och sånt där, det var helt klart.
Att vi tyckte,
man fick en reaktion. Att fast hon nu hör så räcker det inte liksom till för att börja kommunicera, att kunna tala. Att därför skulle hon behöva lilla sig. Alltså det gjordes ju då en operation när man sätter in dem innerörat. Och sen 1 månad senare så kopplades de på. Då var hon 10 månader. Så att då låg hon ju liksom 10 månader efter i hörselålder så att säga, att sen ta fast.
Hon är liten.
Det är Elsa jätteliten som en bebis.
Och jag är så.
Familjen tittar på en gammal videofilm där läkarna gör hörseltest och skramlar med olika instrument. Elsa är 11 månader och får sina CI-in, alltså cochlea-implantat. Det är mycket justeringar och träning som behövs innan ett dövt barn börjar höra. De flesta döva barn föds till familjer där föräldrarna hör. Så här var det också för Ninni och Mikael. De hade inga erfarenheter av dövhet eller dövkultur där teckenspråket är A och O. På hörcentralen avrådde man familjen att lära sig teckenspråk. Elsa hade ju sina cochlea-implantat och allt fokus låg på att börja träna tal och höra talat språk. Men föräldrarna märkte att det ändå fanns många situationer där de skulle ha behövt något mer.
Just det kanske slog oss det där att hon är ju ändå döv. Och då finns det hela den här dövkulturen där teckenspråket är helt centralt. Att då kändes det på något sätt konstigt att helt lämna bort det.
Mm.
Medan vi konstaterar att men vi kan ju inte lära oss ett helt nytt språk. Det är lite som man tänker att oj, nu ska vi lära oss kinesiska och börja tala med barnen. Vi börjar nu bara någonstans. Så vi hittar nu en teckenspråksapp och så börjar vi nu titta. Alltid när vi kom på någonting som vi ville teckna så letar vi fram och höll på så här innan vi nu sen ens började liksom med hela ansökan om den hemundervisningen och sen fick man lite mera liksom kött på benen i det där.
Och vi märkte ju att Elsa, hon har med implantat, så folk tecknade till henne. För oberoende om hon kunde eller inte, så antog alla att eftersom hon har implantat så liksom har hon någonting med teckenspråk att göra. Så, det där, så då insåg vi att hon kommer ju att ha det här också med sig hela livet. Att folk kommer nog också att teckna med henne.
Men sen när hon blev äldre så började vi ju märka att jaha, men nu ställer hon lite mer krävande frågor som man borde kunna svara på då plötsligt på teckenspråk. Och då märkte vi att det liksom räcker inte det här att man nu sitter med den appen och letar fram några ord, att man måste kanske göra något att få det här språket mer levande. Och då hittade vi till exempel den här teckenspråkiga simskolan och tänkte att det kanske kan vara bra på det sättet, att det var en sån här liksom konkret miljö där man använder teckenspråket för att lära sig någonting, i det här fallet nu då att simma.
Idag får hela familjen teckenspråksundervisning, men det är absolut ingen självklarhet att döva barn med implantat och deras familjer erbjuds det.
några av våra bekanta, så de hade gick ju all in teckenspråk redan efter några månader, att de tog sig på kurser och var ännu aktivare än vi under det där. Och sen finns det andra bekanta som måste säga att det var för besvärligt, att det krävde för mycket, det fanns inte plats, det fanns inte tid, så det blev kanske lite stödtecken i ett skede och sen hade fått vara det där. Så att det finns hela skalan av olika föräldrar i det där, kring det här teckenspråket. Det är någonting som också inte är så lätt att tala om, för att beroende på vad man gör och så där, så det känns ju, det är ju väldigt ofta som man funderingar kring det här och att hur ska det gå, eller vad borde man göra, vad borde man ha gjort, dåligt samvete eller tankar om olika saker och vad händer i framtiden och så.
Att börja teckna med döva barn är absolut ingen självklarhet. Speciellt inte idag då de flesta barn har implantat och lever i familjer där alla andra hör. Förr fanns särskilda dövskolor, men idag är döva barn integrerade i vanliga skolor. De får rehabilitering och skräddarsytt stöd, men ofta är de väldigt ensamma med sin funktionsnedsättning. Därför ordnas särskilda läger riktade till döva och hörselskadade barn. Här får de lära känna andra döva i sin ålder och de erbjuds anpassat lägerprogram och roliga aktiviteter. Elsa har åkt iväg på ett sånt sommarläger.
Här uppe i den här våningssängen, övre sängen, här sover jag. Och här nere sover Annika som är ledare. Och här sover Agnes. Här uppe i den andra våningssängen. Och här nere så var Maja i samma våningssäng. Och sen här i den tredje våningssäng, så här uppe så var Ida och här nere så var ingen. Åh, hej! Jag hänger i sängen.
Agnes, Elsa och ledaren Annika använder teckenspråk. Annika är hörande men har utbildat sig till tolk.
Jag blev intresserad av teckenspråk när jag var i gymnasiet då. Det var i Seppälä-butiken. Två döva som tecknade sinsemellan och tittade på kläder och så här. Oj, det där ser jättehäftigt ut. Det där vill jag lära mig. Jag vill lära mig språket på riktigt liksom.
Allting är roligt då.
Samma. Det var jätteroligt idag. Frisbeegolf och köpa saker och simma. Det var så roligt. Toppen då.
En del tecknar inte egentligen något alls. Och en del kan sen flytande teckenspråk. Att med en del barn så använder jag både och. Emellanåt talar jag och emellanåt tecknar jag. Och sen också de barnen som inte nu kan teckenspråk men kan stödtecken. Vilket betyder enstaka tecken som man lånar från teckenspråket. Så sen använder jag mig av dem och så lägger jag till där mycket mimik och visuell och så vidare. Det varierar hemskt mycket.
Mm. Jag skulle inte ha förstått någonting om ni inte skulle ha talat. Så. Ja.
Ida som sitter med i rummet där Annika, Agnes och Elsa tecknar hänger inte med.
Jag kan bara lite, men när jag började förskolan kände jag sådär liksom. Att jag tyckte inte att det var så roligt för att jag kunde inte så mycket och sådär. Så jag måste typ hela tiden bokstavera, men det behöver jag inte mer, bara ibland.
Det simmas mycket på lägret. Just nu är här 8 barn i vattnet. De hoppar och har skoj, men det hörs just ingen dialog. De flesta har sina hörapparater och implantat liggande på en bänk intill. Det pekas, gestikuleras och man tar i varandra för att pocka på uppmärksamhet. På bryggan sitter två av lägerledarna, Camilla och Cecilia. De övervakar simmande.
Det här är mitt 8:e läger. Det är fortfarande liksom min favoritvecka på året. Att få komma hit också och springa kring och bara göra roliga saker och bara umgås och få träffa sina vänner liksom, helt enkelt. Om du får på ett vanligt läger så då måste man hela tiden tänka sådär i bakgrunden att oj, hur påverkar min hörsel det här? Hur påverkar min hörsel det här? Kan jag göra det här? Kan jag far hit? Kan jag far och sim? Blir det tråkigt för mig och mina kompisar liksom springer runt och skriker en massa saker liksom i vattnet medans, och jag inte liksom hör dem. Men så här på lägre så är liksom allting anpassat redan, att det blir mycket lättare att bara liksom far iväg och gör roliga saker helt enkelt.
Jag var på varje läger som har ordnat sedan jag var 6. Nu är jag 18. Leder här för första gången. Fast jag har gått i en skola med ungefär 500 elever så har jag alltid varje enda. Eller när jag var mindre så var min storhetsbror som är döv. Så då gick han ju också i samma skola, men annars så har jag varje enda.
Talar ni teckenspråk hemma eller?
Nej, inte med här. Vi har nog när vi var mindre så lärde vi oss. Särskilt när min bror föddes och sen när jag kom så har vi nog lärt oss och använt det. Men sen hade liksom... Eftersom min bror också använder implantat så har vi liksom börjat lita av så mycket så sen har det liksom fallit bort. Men nu är det fortfarande typ sådär när man simmar hela i bastun så att vi inte hör någonting så nu kommer det fram. Och jag märker ju också på de här lägen när jag ser de andra teckna att det finns ju nog där någonstans i mig, men för att jag inte använder det så kommer jag liksom inte ihåg det själv.
Skulle du vilja teckna mer eller något?
Jo. Och jag har nog lärt mig liksom, jag skulle nog... Jag har försökt lära mig flera gånger men sen, och jag har lärt mig, men sen blir det liksom det att när man inte använder det så glömmer man det ändå. För jag har inte liksom annars sådär i vardagen någon att använda det med.
För att förstå varför det gått som det gått med teckenspråket måste vi backa i tiden. Så här berättar Annika.
Sen om man tänker längre bakåt i tiden så var det ju liksom skamligt att använda teckenspråket. I skolan till exempel så smällde man ju på fingrarna om någon tecknade på lektionen. Att man fick teckna bara sen det där på rasterna och så här på egen fritid och så vidare. Att det har ju ändrat hemskt mycket. Och i dessa dagar så säger ju ungdomarna att jag är teckenspråkig och de är stolta över det. Men att just tidigare när man inte har fått använda teckenspråk eller så berättar någon till exempel att mummo sa i butiken att inte teckna här. Hemma tecknar vi sen. Att inte folk ska se att man tecknar och så vidare. Men sånt finns ju inte i dessa dagar. Plus att jag erfar nog att det håller att om, det är någon, om man tecknar i butiken till exempel, fast i matbutiken, så brukar folk ju nog titta. De flesta mina tycker jag är mer nyfikna nu för tiden. Det var på 1800-talet som grundades den första dövskolan i Finland. Då användes teckenspråk som undervisningsspråk.
Det var den döve finlandssvenske Carl Oscar Malm som i slutet av 1800-talet fick sin teckenspråksutbildning i Sverige i Manillaskolan i Stockholm. När han återvände hem grundade han den första teckenspråksskolan i Borgå.
Oberoende använde elevens familj finska eller svenska så var de i samma skola. Senare så kom det den här oralistiska tiden. För att det kom då från Europa så kom det också till Norden.
Du har också en hörselskadad syster.
Ja.
Vad heter hon?
Agneta.
Agneta. Agneta.
Och då började man ju använda talmetoden, vilket betyder att man förbjöd att använda teckenspråk.
Kan du höra?
Nej.
Nej, det är sämre. Men du är duktig ändå.
Ja.
Man fick inte använda det på lektionerna. Och lärarna kunde inte teckenspråk, vilket betyder att lärarna förstod inte heller vad eleverna pratade på rasten och efter skolan. Och de var ju på internat och så vidare.
I och med den oralistiska perioden fick teckenspråket kontakt och influenser från de talade språken. Så här i Finland uppstod skilda teckenspråksskolor för finlandssvenska och finskspråkiga barn. I Borgå dövskola undervisar man finlandssvensk teckenspråk, men efter att den lades ner i början av 1990-talet och Conclea-implantaten kom blev det ännu ovanligare att döva barn till hörande föräldrar ens kom i kontakt med teckenspråket och dövkulturen. Och så här är det fortfarande idag.
Jag önskar att alla skulle tänka så om barn som får implantat, att de automatiskt skulle få bli tvåspråkiga och tvåkulturella. Jag tycker det skulle vara jätteviktigt. Att du har runt omkring dig personer som är vana att vara visuella. Kanske också oberoende om de där är hörande eller döva eller kallar sig för hörselnedsatta eller dövblivna eller så. Det är inte kanske den där viktigaste hur den där hörseln är. Utan det att du är smidigt med i språk och kulturen.
Jag har lagat så mycket med småpärlor.
Vi kan ta det här våra med.
Det pysslas mycket på lägre. Det görs armband och halsband. Elsa gör ett smycke. Det slår mig hur tyst det är då barnen pysslar. Döva barn har svårt med oväsen. Man ropar inte, utan man går fram till den man vill tala med och pickar den på axeln eller talar tyst. Det är en helt annorlunda stämning än vad jag är van vid och barn gör någonting tillsammans.
Här också så här.
Men jag får inte plocka på den här.
Elsa sitter med Emmy. Hon är ledare här. Hon är 26 år och hennes modersmål är finlandssvensk teckenspråk.
Jag föddes helt död och när jag var 5 år så fick jag mitt första cochlearimplantat. Och sen när jag var 13 år så fick jag mitt andra. Så nu har jag 2 år sen och jag alltid tecknar hemma med familjen. Nu får tiden kanske lite mindre. Jag är enda döva i min familj och släkt. Men mamma, pappa och min bror har nu tecknat hemma. De brukar tala teckna samtidigt. Jag gick i en hörande skola. Svensk skola i Sibbo. Så hade jag tolk med teckenspråkstak. Det har alltid varit liksom självklart att man ska ha teckenspråket. När jag var i skolan så i klassen så kunde min kusin teckna. Så vi smygtecknade sådär utan att någon sa. Jag tycker att alla familjer liksom borde ta teckenspråk liksom med. Eller alla familjer som har barn som är hörselnedsatta. För att det stöder ju på deras språket. Och jag tycker att det är synd att de säger dit på hörselcentralen att man inte ska ta det där teckenspråket. Att de borde ju vara de som liksom lite störar där också. Att hej, att det är bra att barnen har sig, jo, och ni ska tala, jo, men ta teckenspråket med. Det stöder ju liksom språket jättebra. I lågstadiet så hade jag nog mest hörande kavarin, men vi var ju med familjen alltid i det här DHPS-kurserna. Så var vi också med på junioriohjelmassa med via kuoren palvelusäätiö.
Emmis modersmål är finlandssvensk teckenspråk, men eftersom det har funnits ett så litet utbud på det har hon och hennes familj deltagit på finska teckenspråksläger.
Är det sådär liksom veckoslut eller veckor som man får på läger och lär sig, eller alltså föräldrar lär sig teckenspråk och barn läger och det är olika program och sånt, så det har vi varit med på. Men det är ju på finsk teckenspråk. Men att det funkar nog ändå. Men sen i högstadiet så blev jag mer kanske intresserad av att vara med döva. Och när jag var 14 år så började jag spela i dövas futsalanslag. Så där via liksom fick jag döva kaverin och började träffa mer döva. Men att jag har nog alltid haft kontakt med 2 döva kaverin i min ålder. De är tvillingar och bodde i Vasa. Att jag har nu varit med flygsel dit och liksom, jag har nu träffats mycket. De här 2 kaverin, alltså med tvillingar, Lina och Lykke, så vi är alla 3 de enda 98 födda döva i Finland som talar svenska eller tecknat finlandssvenska språk. Och de bor nu för tiden i Helsingfors, så vi träffas ännu. Så med dem kan jag liksom använda mitt modersmål om vi säger så. Men att med andra dövakaudissa, då är det finsk teckenspråk som gäller. En del har tyckt att det har varit onödigt att liksom använda finlandssvenska teckenspråket. Men att det är ju liksom det att vi måste ju använda och liksom störa det mer så att det ska hållas kvar. Att det är ju bara 90 användare i Finland. 90 som använder finlandssvenskt teckenspråk. Det är ju på Unescos listor att det är utrotat språk.
Man har kartlagt och kommit fram till att det ungefär finns 90 personer som använder finlandssvenskt teckenspråk idag. Språket är på Unescos lista över utrotningshotade språk och främsta orsaken till att det ligger så risigt till med just det finlandssvenska teckenspråket är att det inte har undervisats på så många år. Det ska startas ett revitaliseringsprogram, men utvecklingen är långsam.
Mina kaverin är finska döva och min partner är finsk döva. Ännu idag så är det många finska döva som inte vet att det finns finlandssvenskt teckenspråk. Och jag vet inte hur många gånger jag måste säga att hör du att det finns två teckenspråk i Finland, att glöm inte bort det där finlandssvenska teckenspråket.
Hur är det då för en döv person att höra första gången? Idag är det möjligt tack vare cochlea-implantaten. Man har försökt simulera hur ljudet uppfattas hos en döv person och det låter ungefär så här.
Hej och välkommen till Kaffekvarnens sista sommarblandning som inleddes med Lars Berghagen och det som vandrar genom livet. Genom sommaren 1972.
Emmy, hon var 5 år då hon fick sitt första implantat. Minns hon det ögonblicket?
Nej, jag minns inte. Jag var ju bara 5 år då, men det där, jag minns nog kanske lite från där efter operationen. Så för vi stannade med pappa en natt på sjukhuset. Något av det minns jag nog, men det där, inte så mycket. Inte minns jag när jag hörde första gången och sånt. Inte minns jag det. Kanske det var så speciellt för mig. Det där hörseln betyder nog mycket för mig, men om det skulle ha hänt så att mina sägen inte skulle ha funkat, så inte skulle livet ha varit undanröjt. Men att nu, det är nog en sån här bonus. För att det där, jag kan vara med håren, jag kan vara med döv, jag kan vara med hörselskador, jag kan vara med finska, svenska, helt vad som helst. Att det där. Nu är det en rikedom att vara liksom i två världar. Jag kan välja själv vad jag använder för språk och vad jag gör och vem jag är med. Att det är jättekiva. No, till exempel förra året var det nyårsfest i Amsterdam. Och dit kom då några hundra döva från olika paikor i världen. Och sen var jag i början av juli det här året. Var jag i Frankrike i Reims på en sån här festival. Och dit var, nu måste jag fundera, var det 40 000 döva som kom dit. En del har ju kanske höra prata, en del har sägen och en del har inte något. Men att vi använder liksom det där teckenspråket, inte talar vi så mycket. Inte. Varannat år så ordnas det nordiska ungdomslägre i Norden någonstans då. Och dit kommer då döva i åldern 18-30. Och då använder vi liksom nordiskt teckenspråk. Vet du, att vi blandar liksom mellan norska, svenska och finska så här. Men att alla förstår ändå varandra. Men sen när vi får liksom till andra paikor i Europa så då är det internationella teckenspråk som gäller. Jag brukar säga att jag är hörselskadad eller döv liksom. Att jag är teckenspråk, det är jag ju. Och jag använder gärna teckenspråket.
Det är kväll. Och på lägret drar det ihop sig till disco.
Ikväll ska vi ha disco. Och vi flyter, lockar naglar, olika saker.
Så det, nu har du det. Nu måste du vänta det torkar.
Och så ska jag så ha face mask med Agnes.
Okej.
Okay. Musiken har kickat igång och det blir limbo. Utanför sitter Emil, en av ledarna.
Det är på riktigt ett disco för oss med hörselnedsättning. Att musiken är hög, jo, och vi hör ingenting där inne. Men det finns en förståelse att man behöver inte höra heller. När jag är på ett eget privat evenemang med mina kompisar så jag är ju tillräckligt vuxen att kunna säga när jag inte hör och jag kan anpassa situationen. Men det var något när man var ung så förstår man ju inte alltid hur viktigt det är att säga. Att vi har ju några deltagare som nu har visat att de faktiskt säger åt när man inte hör. Och det är jättebra. Men jag själv var inte en som sa åt, utan jag bara drog mig tillbaka. Och nu som vuxen inser man ju hur viktigt det är och det hoppas man ju också kunna ge till den här yngre generationen att vara öppen om sin hörselskada. För när jag var liten så hade jag långt hår, att jag ville att det skulle dölja öronen, och nu så tänker jag att jag vill hellre att det ska synas. Att det är ju ingenting att skämmas för, helt enkelt. Och jag ser ju på vissa deltagare att de är väldigt bekväma i det, och jag ser att andra har lite att jobba med, och men jag tycker att alla här ändå, alla trivs på de här lägren. Att jag skulle gärna vilja veta hur det är de där 51 andra veckorna på året. Man skulle gärna vilja hjälpa dem där också.
På gården tillsammans med Emil sitter också Max och Oliver.
Och det känns som lite sådär once a lifetime att man träffar alla de här.
Kan ni teckna alltså teckenspråk?
Nej, jag kan åtminstone lite.
Ja,
jag kan teckna att jag heter Max i alla fall.
Kan du Oliver teckenspråk?
Jo, lite. Jag kan till exempel teckna att jag det här vad jag heter.
Jag har gått på en teckenspråkskurs via skoltid. Jag har lärt mig typ på sån här läger eller något. Jo, ifall om vad heter det, hörapparaten skulle gå sönder eller bugga, så skulle nog kunna teckenspråk utan till. Ifall om det skulle hända någon med hörapparaten.
Emil, du talar inte teckenspråk?
Nej, jag har några tecken i mig som jag gör automatiskt, vet du. När man har varit hörseln nedsatt i nästan 30 år så. Men nej, inte annars. Jag skulle vilja lära mig. Men...
jag kan bokstavera mitt namn.
Ja, jag kan inte bokstäver ens. Det är det som irriterar mig.
Jag kan mitt namn. Ska jag teckna mitt namn?
Ja. Jag har en gravhörselnedsättning på båda öronen från födseln då. Och hade apparat på båda öronen fram tills 3 år sedan. Då hörseln var så dålig på höger öra så jag har implantat idag där. Och det ser ut att jag måste ha implantat på andra öra också. Och det är väl en process dels att göra operationen men också att acceptera det. Någonstans att man tidigare har kunnat höra lite men nu går det neråt. Men å andra sidan så är jag glad att jag tog det här implantatet jag har nu, för att det har gjort att hörseln har liksom kommit tillbaka på ett sätt.
Vad är din syn på den där att ha teckenspråk också som ett språk?
Mina föräldrar försökte, men mitt tal utvecklades så väl att det fanns inget behov. Och jag och min fru och pappa ibland, alltså, om jag är helt utan apparater så kan de använda några få tecken så att jag förstår situationen. Och jag använder ju själv tecken som stöd i arbete för att jag jobbar med barn. Jag tecknar för alla barn, för jag anser att det är inte bara barn med dålig hörsel som har behov av det, utan det finns också barn med olika svårigheter som kan ta emot tecken mycket lättare. Så jo, jag respekterar absolut teckenspråket, om man säger så.
Skulle du vilja lära dig det? Liksom?
Alltså jag håller på och försökt i omgångar, men det är samma med min finska. Det går sakta framåt, men sen glömmer jag bort det.
Ja, hej Elsa.
Hej mamma.
Har du haft det bra?
Ja. Hej pappa.
Har det varit bra väder?
Ja, jättebra. Klara, hej.
Har du simmat mycket?
Igår simmade jag en gång och i förrgår 2 gånger.
Det är besöksdag och Elsa ska åka hem. Hennes skola börjar tidigare än de andra, så hon är tvungen att lämna lägre fast det ännu är 2 dagar kvar.
Tack. Det är jättestort att du får hem.
Mm, det vet jag.
Mm. Det tycker jag också.
Det ska vara i min ryggsäck.
Va?
Det ska vara i min ryggsäck.
Okej. Okay.
Det ska vara få in allt.
Ja.
Så. Tack. Hej då.
Hej då, Elsa.
Hej då,
vi syns
nästa år. Syns sen i oktober.
Va?
Ja. Syns sen på familjelägret.
Ja. Hej då.
Hej då.
Habiliteringen, vården av barn som får implantat, så det går liksom med hörtekniken först och på bekostnad av teckenspråket. Det tycker jag att det är lite knasigt. Inte så lite heller.
Min högsta önskan är att alla barn från första början skulle få lära sig teckenspråk. Du skulle få balans mellan talat språk och teckenspråk. Och för mig är det helt detsamma vilket talade språk det är och vilket tecknade språk, fast jag själv använder just jättegärna finlandssvenskt teckenspråk. Men det är att man har ett talat språk och ett tecknat språk.
No, jag vill prata med sådana som inte kan prata och de kan inte höra. Och då måste man kunna teckenspråk. Och sen så vill jag ju lära mig för att jag ska kunna ha tolk och förstå vad tolken säger i skolan. För att det ska gå lättare och lära mig förstå. Liksom när jag inte har hörapparaterna så måste jag förstå vad mamma och pappa säger. Så därför.
Ni är lite så här tvåspråkig familj.
Ja.
Svenska. Och
teckenspråk.
Svenska.
Teckenspråk.
Du har lyssnat på dokumenterat om att leva i två världar. En hörande och en döv värld. Och med ett teckenspråk som håller på att gå förlorat. Tack till Elsa Jonsson och hennes familj. Ninni, Mikael och Klara, samt Annika Aalto, Emmy Nyström, Emil Rönnberg och alla andra ledare och barn på hörselregret sommaren 2024. Jag heter Annika Sylvin Reuter och för ljuddesign stod Jyrki Häyrinen. Producent Sandra Wikstrand.